Vi kommer att titta på vilddjurets identitet. I de här mötena så har vi i vårt tidigare tittat på olika tolkningsprinciper som vi behöver använda oss av för att kunna förstå Bibelns profetior. Och om ni vill minnas dem så var det för det första att fokusera på Jesus. För det andra historicism, vilket vi såg var ett sätt att förstå att profetiorna handlar om hela historien. Och inte bara yttersta tiden eller forntiden. Och sen att låta skrift, tolka skrift. Oerhört viktigt för att kunna förstå vad Gud har sagt i sitt ord. Vi använde oss av de här principerna när vi i vårt andra möte studerade om Daniel kapitel 2 och den här stora statyn. Och vi såg hur de representerade olika riken som skulle komma. Och det avslutade med våra dagar här. Och sen kom den här stenen som representerade, någon som minns, Jesu återkomst, eller hur? Och i vårt tredje möte så tittade vi på Jesu återkomst. För det första så tittade vi på tecknen som skulle föregå Jesu återkomst. Vi såg politisk instabilitet, jordbävningar, hungersnöd, smittsamma sjukdomar, religiöst bedrägeri, moraliskt förfall och att evangeliet går till hela världen. Och de här tecknena ser vi att de har blivit kraftigare och kraftigare bara de senaste 100 åren. Och vi kan faktiskt se att någonting håller på att hända. Och jag tror av hela mitt hjärta att Jesus kommer snart. Vi såg också på hur Jesus kommer tillbaka. Vi såg att han kommer fysiskt. Det är inte någon andlig återkomst eller någon osynlig återkomst, utan han kommer fysiskt. Han kommer synligt. Han kommer högljutt. Vi såg basunen som skulle ljuda. En stark basun som skulle ljuda. Han kommer strålande. Och han kommer oväntat, men inte oväntat för alla. Utan bara för dem som inte har förberett sig. Och därför är det så viktigt att vi är här också. Och att vi tar tid att studera Guds ord, att vi tar tid att förbereda oss för de händelser som kommer att äga rum i sista tiden och som Gud har uppenbarat i Bibeln, i sitt ord. Så, vi ska titta på en sådan sak idag. Vi ska titta på ett bedrägeri som Jesus har varnat för i profetiorna. Och det har att göra med det här vilddjuret. Det står om ett vilddjur som gör massa hemska saker. Och vi ska identifiera vilddjuret utifrån Bibelns egna tolkningsmetoder. Så innan vi gör det så ska vi be tillsammans. Så låt oss böja vårt huvud. Kära himmelske Fader, vi kommer inför dig igen med frimodighet. Och vi tackar dig för vad du kommer att göra. Herre, jag ber att du ska beröra våra hjärtan och våra sinnen i det att vi studerar ditt ord. Jag ber att du ska tala till oss, att du ska öppna våra sinnen, göra oss mottagliga för det som du vill ha sagt. Det är min bön och vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Det berättas om en man som arbetade på en fabrik i Ryssland. Och han varje gång som han gick, eller han gick över gränsen till det landet där han bodde. Och varje gång så hade han en stor skottkärra fylld med sågspån. Och den här skottkärran körde han. Men vid gränskontrollen så stod det en vakt där och hindrade honom och sa: nej, nej, nej. Här får du inte komma förbi. Jag måste se. Jag vet nog vad du gör. Du håller på att smuggla någonting. Så visa mig, vad har du i den där skottkärran? Och han sa: det är bara sågspån. Ja, den går jag inte på. Och vakten började leta igenom hela den här skottkärran och han såg att det fanns faktiskt ingenting annat än sågspån där. Han tänkte, det var ju förärligt. Ja, du får gå den här gången då. Men så fortsatte det så. Han kom med en annan skottkärra full med sågspån. Och vakten sa, nu vet jag vad han håller på med. Han har en skottkärra med bara sågspån först och sen lägger han in något annat där för att försöka lura mig. Men jag går inte på det så lätt. Så han letade igenom den här skottkärran och det här skedde gång på gång. Det skedde faktiskt under många års tid och till slut så var den här arbetaren, han pensionerade sig. Och precis innan han skulle gå i pension så sa den här vakten till honom att alltså, jag vet att du har något fuffens på gång. Jag vet att du smugglar någonting. Men nu när du går i pension så kan du ju lika gärna säga det. Jag kommer inte att sätta fast dig för det här. Kan du berätta, vad är det för någonting som du smugglar? Och den här mannen han sa att ja, om jag ska säga det då så... Om du lovar att hålla det för dig själv då, så ska jag berätta det för dig. Det är nämligen skottkärror jag smugglar. Idag så har finns det många olika teorier om antikrist som har fått djävulen att smuggla många skottkärror framför näsan på oss. Eftersom vi tittar på fel sak, vi fokuserar på fel sak, så finns det en stor risk att vi luras rakt framför näsan, trots att det är precis framför ögonen på oss. Och så är det när vi pratar om det här med antikrist. Vi ska först titta på lite det här konceptet om antikrist. Om ni har ett studieblad så får ni gärna ta fram det. Satans högsta önskan är att få tillbedjan. Det som han strävade efter i sitt uppror mot Gud var att faktiskt bli tillbedd. Egentligen, hans syfte är inte att få dina pengar eller att göra livet surt för dig bara i sig själv. Det är en del i hans agenda att försöka att få tillbedjan. Och hur vet vi det? Titta i Matteus när djävulen frestade Jesus. Det står så här. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Lägg märke till vad som finns här i Satans hjärta. Han är villig att byta ut allting i hela världen om han bara får tillbedjan. Förstås, Jesus vägrade att tillbe den här uslingen. Men det här visar för oss att det är det som han strävar efter. Det är det som han kämpar för. Han är inte ute efter några materiella fördelar. Faktum är att antikrist har en roll i... Eller det är faktiskt Satan som ligger bakom antikrist. Och hans mål med antikrist är att försöka lura till sig tillbedjan. Vi ska se på det strax här, men... Nummer två så står det, vad är drakens syfte med vilddjuret? Och det är helt enkelt att lura till sig tillbedjan. Titta i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Där säger Paulus så här, när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss. Och som går ut på att Herrens dag, alltså Jesu återkomst, har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det här som Paulus talar om är det här vilddjuret, eller den här antikristmakten. Och han varnar för den och han säger att det kommer en figur, det kommer ett avfall som kommer, där en figur kommer träda fram och han ska förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Tänk er. Antikrist, när många hör ordet antikrist så tänker de kanske på någon halvdemon, halvmänniska som har horn och som är så här riktigt ondskefull och någon form av svartklädd figur som springer runt med upp- och nervända kors och säger jag tycker inte om Jesus. Men det är inte den bilden som Bibeln ger utav antikrist. Ordet anti, det betyder emot, men det kan också betyda istället för. Och det är mer passande på Bibelns antikrist. Det är någon som tar Kristus plats. Någon som sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Säger, det är jag som är Gud. Och då så kommer människor som ser det här och tänker, ja men, det här är ju Gud. Ja, men låt oss tillbe dem, låt oss tillbe Gud. Men i själva verket så tillber de en annan figur. Och det är det som är hans metod. Titta i Uppenbarelseboken, kapitel 13. Där står det om det här vilddjuret som vi ska studera om. Johannes säger, jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn, ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt, sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Nu, vem är draken? Minns vi från vårt första möte. Det är djävulen, eller hur? Uppenbarelseboken 12:9 säger det. Så djävulen kommer och han ger sin makt åt det här vilddjuret. Förresten, vad representerar ett vilddjur? Minns ni? Det representerar ett rike. Om vi kommer ihåg från vårt första möte. Så då förstår vi, det är ett rike som det handlar om. No? Här så kommer Satan och han placerar den här antikristmakten framför sig. Han ger sin makt åt det här. Och sen så får han alla att tillbe och följa det här vilddjuret. För tänk er själva, om Satan skulle komma i egen hög person och säga, här, det är jag som är Satan, tillbe mig. Hur många här skulle säga, ja, jag vill tillbe Satan? Skulle inte göra det. Och Satan är inte dum. Han vet mycket väl att han kan inte få de kristna att tillbe honom, att följa honom, om han hoppar fram som i sitt eget namn. Så vad han gör är att han tar ett steg tillbaka och han skickar fram sin frontfigur, det här antikrist, som ser ut som Kristus, som tar Kristus plats. Och sen så tänker människor, ja men det där är inte så farligt, ja men det där är ju väldigt bra, det där är ju fint, det där är ju Jesus. Och så följer de i själva verket vem? Draken, eller hur? I det att de tillber vilddjuret så tillber de faktiskt draken. Och då får Satan det som han önskar, det som han längtar efter. Nu, vi ska titta på, vi pratade i vårt förra möte om det här futuristiska tolkningarna om Jesu återkomst. Vi ska titta på deras tolkningar också om antikrist. I den här lämnad kvar som vi tittade på, återigen, jag vill inte tvivla på att de här personerna, de kanske är uppriktiga personer som har skrivit den och velat gott, jag vill inte angripa dem som personer. Det som vi tittar på här är läran. Och många av oss har kanske trott på de här sakerna, det är inte någonting som vi ska skämmas för, utan vi vill bara studera, vad säger Bibeln om dessa sista tidens händelser? Lämnad kvar lära att Jesu återkomst är ett hemligt uppryckande av de troende som vi läste. Och att de som lämnas kvar får en andra chans att omvända sig. Sen så tror de också att antikrist, han uppträder först efter Jesu återkomst. Och att templet i Jerusalem ska byggas upp där antikrist ska regera. Och ni minns att vi läste i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2. Och vad Paulus säger. Han säger att när det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och hur vi ska samlas hos honom. Ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen. Och bli skrämda vare sig av någon ande. Eller något ord eller brev som påstås komma från oss. Och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, uppträda fram. Så vad kommer först? Antikrist eller Jesu återkomst? Enligt Paulus. Antikrist, eller hur? Mycket tydligt. Så redan där så förstår vi att det här att antikrist skulle komma efter Jesu återkomst, det är inte bibliskt. Sen så står det att han skulle sätta sig i Guds tempel. Och då tänker sig många just det här att det här handlar om det judiska templet som ska bli återuppbyggt. Men vad säger Paulus att det här templet som han pratar om representerar? Säger han att det handlar om det fysiska templet i Israel? Alltid när Paulus talar om templet, Guds tempel, så syftar han på församlingen. I andra Korinthierbrevet till exempel, kapitel 6 och 16, så står det: vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Faktum är att det som Paulus undervisar är att antikrist ska sitta i Guds tempel, alltså i församlingen. Det är ganska skrämmande tankar. Den kristna församlingen, det är där det ska komma. Han talar om ett avfall som ska uppstå i den kristna församlingen. Intressant var vad Theodoretus säger i sin kommentar. Han levde på 400-talet efter Kristus. Han skriver så här: vad aposteln kallar Guds tempel är församlingarna, var i denna ogudaktiga usling kommer att inta högsta ställning, första plats och kämpa för att få sig själv godtagen som Gud. Det här är vad vi tittar på. Och antikrist var någonting som redan var verksamt på Paulus tid. Titta vad han säger i vers 7 här. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Redan på hans tid så var den här figuren verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig, när då? Vid sin ankomst. Okej, här ser vi historicism. Ända från Paulus tid, ända fram till Jesu återkomst, så skulle den här makten verka. Och vi förstår att det handlar då inte om en enda människa, eller hur? Det kan omöjligt handla om en människa som kunde leva ända från Paulus tid ända fram till Jesu återkomst. Så därför måste vi tänka att det här handlar om ett system snarare än en människa. Låt oss titta på det här. Uppenbarelseboken 13. Där ser vi det här vilddjuret med gap som ett lejon. Som är som en leopard och fötter som en björn och har 10 horn. Är det någon som minns, var har vi sett det förut? Det här, inte i Daniel 2, men i Daniel 7 är det. Daniels boken har vi sett det. Det här symbolspråket är hämtat direkt ifrån Daniel kapitel 7. Och där så står det med ett litet horn som också representerar antikrist. Så vi ska faktiskt studera Daniel kapitel 7. För vi måste förstå Daniel 7. Och förstår vi Daniel 7, då kan vi också förstå Uppenbarelseboken 13. Och identifiera vilket det här vilddjuret är. Så låt oss gå, om ni har era biblar, till Daniel kapitel 7. Och där står det så här. Jag läser från vers 2. Daniel sade: jag hade en syn om natten och såg hur himmelens 4 vindar stormade fram mot det stora havet. Och 4 stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det ett andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på 2 fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Och i gapet hade det 3 revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard. Känner vi igen det här? Lejon, björn, leopard. Det är från samma sak i Uppenbarelseboken 13. Men på sidorna hade det 4 fågelvingar. Djuret hade 4 huvuden och fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett 4:e djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade hur många horn? 10 horn. Okej, vad i all sin dar betyder det här då? Återigen, vi skulle kunna gå laget runt här och fråga vad tror du det betyder, vad tror du det betyder, vad tror du det betyder? Och så skulle vi kanske få 20 olika tolkningar, eller hur? Så hur ska vi ta reda på det? Vad som är sant? Vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Skrift ska tolka skrift. Daniel 7, 15. Här förklaras det. Eller vers 17 kan vi läsa. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Det är ganska tydligt, eller hur? Fyra kungar. Och i vers 23 så står det så här. Då svarade han, det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så en kung eller ett rike är vad det betyder. Är vi alla på samma plan där? Det representerar ett kungarike. Så de här fyra djuren representerar fyra världsriken. Nu har vi hört om fyra världsriken tidigare i Daniels boken. Det har vi, eller hur? Daniel kapitel 2. Vilket var det första riket där? Det var Babylon, eller hur? Kan det vara så att de här fyra rikena i Daniel 7 handlar om samma världsriken? Jag tror att det finns stor orsak till att tro det. Om vi tittar på Babylon, arkeologiskt sett, så har det symboliserats som ett lejon med örnvingar. Här i Pergamonmuseet på Ishtarporten så kan man titta på sidorna här, så ser man att det finns massa lejon. Och dessa lejon har mycket riktigt, de har vingar här på sidan. Så det här var en vanlig bild på Babylon. Och jag tror att det är precis det som det handlar om här. Det babyloniska riket är det första riket. Är det någon som minns vilket rike som kom efter Babylon? Persien. MVG. Ja, just det, ni har ett annat system här. Babylon. Sen kom Persien, eller Medie-Persien. Som representerar den här björnen. Det är väldigt intressant att den var upprest på ena sidan. Vilket passar väldigt bra med att det är en obalans i det här riket. Det ena riket var starkare än det andra. Så som vi såg att perserna, de var mycket starkare än mederna i det här riket. Det har tre revben i munnen. Vilket passar väldigt bra för de tre riken som Medie-Persien besegrade innan det kom till sin makt. Till världsherravälde. Sen kom leoparden. Det tredje riket var Grekland, eller hur? Och därefter så kom Rom. Och vi hinner inte gå in på alla dessa detaljer. Men helt enkelt en repetition utav Daniel kapitel 2. Så de representerar samma saker. Men nu går Daniel 7 in på lite mer detalj. Och vi ska se. De här 10 hornen, vad betyder det här? Eller förresten, det här är också bara repetition. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Alltså i det fjärde riket. Står det i Daniel 7:24. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och ska slå ner 3 kungar. Så vad betyder de här 10 hornen? 10 stycken kungar som ska uppstå i det riket. 10. Minns ni vad som hände med Daniel 2-statyn? De här fötterna. Var det ett nytt rike som skulle erövra? Det skulle splittras, eller hur? Och hur många tår hade vi där? 10. Hur många horn har vi här? 10. Jag tror att vi ser en koppling till det här. Det här betyder helt enkelt, långt innan Rom kom så stod det att Rom ska falla sönder i 10 riken. Och gjorde det? Ja, det var precis vad som hände, om vi tittar historiskt sett. Det här är de olika rikena, det råkar vara 10 stycken primära riken som Rom föll sönder i. Frankerna, som senare bildade riket Frankrike. Anglosaxarna som bildade England, Storbritannien. Alemanerna, Tyskland, Västgoterna, Spanien, Sveberna, Portugal. Burgunderna, Schweiz, Langobarderna, Italien. De flyttade sen in här, men faktiskt tre stycken av dessa, de finns inte kvar idag. Och då undrar vi, vad händer med dem då? Låt oss läsa vidare. Daniel 7 och vers 8. Men bara för en kort repetition, vi ser samma sak även här, de här 10 hornen som representerar det splittrade romarriket. Låt oss läsa nu i vers 8. Här kommer lite extra detaljer. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Aha, det kommer ett elfte horn också. Eller hur? Och det är det ett stort horn eller ett litet horn? Ett litet horn. Och det stötte bort tre utav de andra hornen. Och det läste vi ju i versen här. Efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och som ska slå ner tre kungar. Det är det som profetian säger. Så, i vers 25. Förresten, vad är det här för ett litet elfte rike? Det här är antikrist, kan jag säga rakt ut. Det här är samma figur som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Som laglöshetens människa i andra Thessalonikerbrevet 2. För de har exakt samma kännetecken. Daniel 7 och 25. Så står det lite mer om det här. Det står att denne ska tala mot den högste. Och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Så det här tredje riket, eller förlåt, det här elfte riket, är ett litet rike som stöter bort tre andra. Och han ska göra en hel del olika saker. Och nu står det inte rakt ut vad det här riket representerar. Det står inte att det här riket betyder Persien eller Grekland eller vad det är som de andra har gjort. Men vi måste leka lite detektiver här. Jag vet inte om det är någon som brukade leka detektiv som barn. Någon som vill erkänna. I alla fall, om man ska vara detektiv så måste man leta efter ledtrådar, eller hur? Och om man kan pussla ihop de här ledtrådarna och så ser man att det kanske att bevisen pekar i en riktning. Och då kan man bli ganska säker på, om man har mycket bra bevis och bra ledtrådar, så kan man bli ganska säker på att aha, det handlar om det är den här som är skyldig till det här brottet. Eller hur? Så låt oss plocka ut några ledtrådar härifrån. För det första, det är ett litet rike. Eller hur? Det är ett rike eftersom det är ett horn. Ni är med på det? Och det måste vara eftersom det är ett litet horn så måste det vara ett litet rike. Visst? Nummer två, det uppstår i Europa. När vi letar efter den här antikristmakten ska vi inte leta i USA eller i Kina eller i Afrika, utan faktum är det är i Europa som vi ska söka den här makten. Och hur vet vi det? Ja, vi läste i Daniel 7 och vers 8 att det här lilla hornet kom upp ibland dem, mellan dem. Och vad är de? Jo, det är de här 10 andra rikena. De här 10 andra hornen. Och det är där som de kommer upp. Geografiskt sett så är det där i Europa. I det splittrade romarriket som vi ska söka efter antikrist. Nummer tre, det uppstår efter Roms fall. Och ja, vi förstår det utifrån att det har splittrats och delats upp i 7 andra riken. Eller förlåt, i 10 andra riken. Och sen så kommer det upp först efter det, eller hur? Det är förresten ganska intressant att se det som Paulus talar om här. Det som håller tillbaka. Det står: kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom, alltså antikrist, tillbaka, så att han inte kan träda fram först när hans tid, eller så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Och Paulus säger inte vad det är som håller honom tillbaka. Han säger bara att jag berättade för er. Minns ni vad jag sa? Kom ihåg vad jag sa. Och då undrar vi, vad handlar det här om då? Ja, vi kan inte se det direkt ifrån texten, men om vi tittar på vad en del kyrkohistoriker sa, så är de ganska tydliga med vad det handlar om. Det kan ju tänkas att den här traditionen levde kvar i Thessalonika. Det som Paulus hade sagt till Thessalonikerna, att det liksom levde kvar i den kristna kyrkan ett tag. Det som Tertullianus sa i alla fall var det här. Det som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Vilket hinder finns det förutom den romerska staten vars fall genom att bli splittrad i 10 riken kommer att upprätta antikrist på sina egna ruiner? En annan, Hieronymus, skriver så här. Med det som håller honom tillbaka menar han, Paulus, romarriket. För innan romarriket förstörs och röjs ur vägen kommer inte antikrist att träda fram, så som Daniels profetia säger. Men om han hade valt att säga detta öppet skulle han på ett dåraktigt sätt ha väckt förföljelsens vrede mot kristna och den nyblivna församlingen. Han säger inte det här öppet. Men helt enkelt, antikrist, det här avfallet inom kristendomen, blev inte öppet förrän efter förföljelsen från det hedniska Rom slutade. Ni vet, under förföljelsetider, då är det bara de verkligt trogna kristna som vågar vara kristna, eller hur? Är det inte så? Det är på vintern som man kan skilja de lövträden från barrträden, eller hur? För man ser att de träden är alltid gröna. Och i förföljelsens tid, det är då som endast de som verkligen håller sig till Bibeln och till Gud kommer att stå kvar. För alla andra kommer förstås att kompromissa om de hotas till livet. Ja, nej, men jag är inte kristen i så fall. Så på samma sätt, under förföljelsetiden under Rom, så kunde inte det här avfallet bli en verklighet. Så det är först efter Roms fall som antikrist ska uppstå. Nå, utplånar 3 riken, nummer 4. Det tittar vi på, eller hur? De här 3 hornen. Får världsvitt inflytande. I Uppenbarelseboken 13 så står det så här. Som vi läste. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Så. Är det här bara en liten lokal makt? Är det här bara en liten, ett rike som bara härjar i en viss del av Mellanöstern? Nej. Det här är en global makt. Den får alla jordens invånare att tillbe det. Förresten, det visar också att det är en religiös makt, eller hur? För pratar sekulära riken om tillbedjan? Inte direkt. Vissa kanske gör det på ett sätt. Men i alla fall så får den alla att tillbe det här sig själv. Förutom de som vi vill vara trogna. Men det är världsvitt inflytande. Nummer 6. Det regerar i 1260 år. Och du undrar, var i all sin dag fick du därifrån? Låt oss titta. Uppenbarelseboken 13:5 säger att det fick en mun som skröt och hädade. Det talas om vilddjuret här. Och det fick makt att hålla på i hur länge? 42 månader. Hur många... Eller... I Daniel så läste vi att det skulle vara en tid, två tider och en halv tid. Hur många tider är det? En tid plus två tider plus en halv tid. 3,5, eller hur? Okej, hur många år är 42 månader? Det är 3,5 år. Det här är samma tidsperiod som beskrivs på olika sätt. Som 3,5 tider eller 42 månader. Och i Uppenbarelseboken 12 så beskrivs det som 1260 dagar. Exakt samma tidsperiod. Om du räknar om 42 månader och i den judiska kalendern så var det 30 dagar i varje månad. Så du gångrar 42 med 30 så får du 1260. Så den här tiden är egentligen samma tid. Det är alltså antikrist regeringstid. Han skulle regera 3,5 år, 42 månader eller 1260 dagar. Men du skrev ju 1260 år där på bilden. Varför? Här står det ju bara 1260 dagar. Då måste vi komma ihåg att precis som de här, eller ni vet vad vi studerade i vårt första möte, att precis som de här vilddjuren är symboliska, precis som hornen är symboliska, så är även tidsenheterna symboliska. Hur många här har orienterat någon gång? Okej. Okay. Ni vet, när man orienterar så har man en karta. Och är kartan skala 1:1? Det vore ganska meningslöst att ha en karta, eller hur? Om en meter motsvarade en meter i verkligheten. Så det är snarare att den är förminskad. Så kanske en centimeter motsvarar 150 meter till exempel. Tror jag det är på orienteringskartor, var det någon som berättade för mig. Och på samma sätt i Bibelns profetiska karta så representerar en dag ett år i verkligheten. Och hur vet vi det? Vi tittade på det, Hesekiel kapitel 4, vers 6. När du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära juda folk som missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så här får Hesekiel en profetia. Han säger, ligg på din högra sida. För varje dag som du ligger där, nu han skulle ligga 40 dagar på sin sida. Det måste vara ganska jobbigt. Men han sa, för varje dag som du ligger, sa Gud, så ska Israel bära på sina missgärningar ett år. Eller hur? Så det här sättet att tolka har varit väldigt, väldigt vanligt. Det kallas för årsdagprincipen. Martin Luther använde sig av den. I princip alla reformatorer använde sig av den här årsdagprincipen. Till och med en herre som hette Isaac Newton. Någon som har talat om honom. Gravitationsupptäckaren. Och Isaac Newton, vad många inte vet är att han faktiskt studerade Bibeln mer än vad han studerade vetenskap. Han var ett geni. Han var, om man kan säga, världshistoriens kanske största vetenskapsman. Han och Einstein är kanske lite grann där på samma nivå. Men han var ett otroligt snille, så långt före sin tid som man kan tänka på. Men han studerade profetiorna i Danielsboken och Uppenbarelseboken mycket noggrant. Och han kom fram till det här. Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så det här är inte någonting som Jonathan Karlsson hittade på nu bara för att vara häftig. Utan faktum är att det här är en tolkningsmetod som har använts i många, många århundraden. Så om vi använder oss av den så förstår vi att antikrist ska regera inte 1260 dagar, men 1260 år. Okej, är det någon som hänger med fortfarande? Hej, prisa Gud. Nummer 7, hädar Gud. Vi läste att det skulle tala stora, skrytsamma ord. En mun som talade skrytsamt. I Uppenbarelseboken 13 så står det att den skulle tala stora och hädiska ord, samma makt. Och vad betyder det då att häda? Ja, enligt Bibeln så anklagades ju Jesus för hädelse. Och han anklagades när han sade sig kunna förlåta synder. Så kom fariseerna och sa, varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Nu, om jag gör någonting, eller låt säga om John gör någonting dumt emot mig, kan jag säga till John, jag förlåter dig? Det kan jag ju på ett sätt, eller hur? För vad du har gjort mot mig. Men om du gör någonting dumt mot Birgit, kan jag komma och säga, vet du John, jag förlåter dig för det som du gjorde mot Birgit. Det kan jag inte göra, eller hur? Endast Gud kan göra det. Eller hur? Så om jag säger, jag kan förlåta någon annan människas synder, då är det hädelse, enligt Bibeln. Endast Gud kan förlåta synder. Men var Jesus Gud? Visst var han det. Så kunde han förlåta synder? Det kunde han. Helt klart. Så Jesus hädade inte. Men och en annan sak som de anklagade honom för var att han sade sig vara Gud. Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Så om jag som människa säger jag är Gud, det är hädelse. Det finns många rörelser, New Age-rörelsen som lyfter upp att jag är Gud. Humanismen säger också att människan är Gud. Det är egentligen hädelse enligt Bibeln. Gud är Gud. Men Jesus, han kunde säga det. Eftersom han var ett med Fadern. Ja. Så när vi letar efter den här makten så ska vi leta efter någon som säger sig vara Gud och som säger sig kunna förlåta synder. Nummer 8. Ledarens namns tal är 666. Ja, vad är det här nu då? Ja, i Uppenbarelseboken 13:17-18 så står det om vilddjurets namn eller dess namns tal. Vi ska titta på det här märket senare i ett senare möte. Men vad som står här i alla fall är att det talas om vilddjurets namn eller dess namns tal. Och sen står det om att det är en människas tal och dess tal är 666. Och vi tänker, jag förstår inte, Jonathan, vad betyder det här? Det handlar om någonting som kallas för gematria. Det är härifrån Svenska Bibelsällskapet. De skriver så här, sifferuppgifter och talförhållanden har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordet eller namnets tal. Och troligen är detta nyckeln till odjurets tal. Så helt enkelt, man räknade ut namnet på en människa. Och då fick man ett tal. Och det talet skulle vara 666. Och det var människan, den här mänskliga representanten för det här riket. Hans namns tal är 666. Nummer 9, det förföljer Guds folk. Vi läste i Daniel 7:25. Det skulle förfölja Guds folk. Och sen så läste vi Daniel 7:25 också. Jag kan läsa det, Daniel 7:25. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Där har vi det, att de förföljer Guds folk. Han ska sätta sig i synet att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Så vad är det för heliga tider? Eller och lagar? Ja, är Finlands lag helig? Skulle ni säga det? Inte riktigt. Kanske om det finns... Det kanske är grundat på vissa heliga lagar. Men en helig lag, det är bara Gud som kan göra något heligt. Eller är det inte så? Så det här måste handla om Guds lag. Och det här, den här makten ska alltså försöka förändra på Guds lag. Speciellt då de 10 budorden som Gud skrev med sitt eget finger på sten. Så, vad är det här för en makt? Om vi tar de här ledtrådarna och sätter ihop dem så tror jag att de alla pekar i en enda riktning. Och det är inte bara jag som tror det här. Men om vi tittar på, finns det ett litet rike i Europa som uppstod efter Roms fall, som får världsvitt inflytande, som säger sig vara Gud och säger sig kunna förlåta synder, som förföljer Guds folk och förändrar på Guds bud, det finns bara en makt som passar in på alla dessa beskrivningar. Men låt oss fråga några ögonvittnen också innan vi går in på det här. Ni vet, när vi är detektiv så, okej, vi har ledtrådar, de pekar i någon riktning. Men låt oss fråga lite andra personer vad de har tänkt om det här. Hur många av er känner till Martin Luther? Ja, han studerade det här mycket noggrant också. Och hans slutsats var det här. Vi är av övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Luther bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelser, genom Paulus, Petrus och Judas brev att antikrists regering som förutsagt och beskrivit i Bibeln var påvedömet. Det var hans slutsats efter att ha studerat alla dessa saker som vi har tittat på idag. Och det står en helig fasa grep dem. Det var antikrist som de såg sitta på den påvliga tronen. Denna nya uppfattning fick större styrka från de profetiska beskrivningarna som Luther lanserade bland sina samtida. Och det tilldelade Rom det mest fruktansvärda nederlaget. Och vi kan tänka att jaha, det här var en smart politisk manöver utav Luther att kalla påven för, eller att kalla påvedömet för antikrist, för att han ville få fler anhängare på sin sida. Men det här var ingenting som han gladde sig över på något sätt. Det här var ingenting som han sa, yes, där fick de. Och nej, verkligen inte. Lägg märke till vad han själv säger. Oh, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Han hade smärta i sitt hjärta. Han ville inte att det skulle vara så, men han tvingades till den här slutsatsen utifrån sina studier utav profetierna, utav skriften. Han hade skriften på sin sida, men han ville inte att det skulle vara så. Och när han säger påven som antikrist, talar han om personen påven? Nej, det gjorde han inte alls. Lägg märke till att han till och med skrev ett brev till påve Leo. Jag minns inte vilket nummer han hade här. Men i alla fall, han skrev så här till påven. Därför, högt helige fader Leo, ber jag ta emot min ursäkt. Och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Lägg märke till det. Han angrep inte påven som person. Han sa inte, alla den där påven, jag tycker inte om honom och därför kallar jag honom för det här och det här. Nej, han talar om systemet. Otroligt viktigt. Han menade inte att alla katoliker var onda. Han var själv katolik när han kom fram till det här. Kom ihåg det. Han upptäckte bara vad skriften sa. Han säger att även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet, Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Han var ganska rak i sitt uttryck. Men återigen, han ville inte skapa splittring. Men han tvingades fram till den här slutsatsen utifrån sina studier i skriften. Och vad skulle han göra? Skulle han säga, nej men det här är skriften, det gäller inte. Jag fokuserar på enhet istället för mina övertygelser utifrån skriften. Han sa, nej, där måste gränsen gå. Han var inte ensam om det här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer. På 1600-talet Bunyan, översättaren av King James Bibeln. Och de som publicerade Westminster och Baptistrosbekännelsen. Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Och jag hoppas att ingen går härifrån med den uppfattningen om att Luther eller de här personerna har talat illa om katoliker. Det har han inte. Gud har sitt folk på många ställen. Det finns många uppriktiga, hängivna katoliker enligt dessa personer. Men systemet, det var det som de angrep. De sa, det här är inte ett korrekt system. Det här är någonting fel. Varför kom de till den slutsatsen? Låt oss titta på det här. Stämmer det? Är påvedömet ett litet rike? Vatikanstaten är den minsta staten i världen, är det inte det? Så det passar in. Uppstår det i Europa, mitt i Rom? Uppstår det efter Roms fall? När vi ska titta. När uppstår påvedömet? När fick det sin makt? Ja, det här var en lång process. Avfallet började redan på Paulus tid. Men det fortsatte speciellt under en kejsare som heter Konstantin. Som konverterade till kristendomen. Fast han behöll alla sina traditioner att tillbe till avgudar och hedniska tempel och andra sådana saker. Och de flesta historiker, de undrar om han verkligen var omvänd. De ifrågasätter hans omvändelse. För han gjorde massa hedniska saker hela tiden. Han gjorde ett politiskt drag. Han sa, jag blir kristen till namnet. Och sen så tar vi in alla dessa hedniska avgudar och andra sådana saker. Och vi döper om dem till kristna helgons namn. Vi ändrar på rubriken på vad de heter. Och på det här sättet så kunde han förena hedendom och kristendom. Och det står, när de fick den här makten, det gick ända fram till 500-talet. Det står att Justinianus lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534 och östgoterna i Italien år 553. Därmed var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Det var några stycken... Förresten, visste ni, kristendomen den hade spridits till hela världen redan på första århundradet, så säger Paulus att evangeliet har nått hela världen. Så det fanns många, även de här stammarna som tog över Rom, de här barbariska stammarna, de var kristna redan. Men de hade en annan form av kristendom än det som påven hade. Och det här gillades inte utav dessa herrar. Så påven han vädjade till Justinianus som var östromersk kejsare och sa, kan du komma hit och utplåna de här vandalerna och östgoterna som hindrar mig från att ha något inflytande här. Och det gjorde han också, och därmed så blev katolicismen, fick de makt. Herulerna utplånades 488. Vandalerna utplånades 534. Och östgoterna besegrades 538. Vi läser om det. Kom ihåg det här datumet. I mars 538 övergav goterna belägringen av Rom. De höll ut i norra Italien två år till, men fram emot våren 540 höll de bara fästet i Ravenna. För att rädda situationen gick Vitigis, som var goternas ledare, med på att abdikera, och de gotiska hövdingarna erbjöd Belisarius tronen. Så det här skedde 538. Då fick den romerska kyrkan sin makt. Sin politiska makt. Och de använde den mycket väl. Under 1260 år så härskade de över kungar och regenter. Det hamnar på... Om vi går 1260 år in i framtiden hamnar vi på år 1798. Och under den här tiden, det kallas för mörkrets tid eller medeltiden. Och då regerade påvedömet med järnhand. Här är påve Gregorius den sjunde som levde på 1000-talet. Och han skrev så här om påvens makt. Alla furstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Det här är katolsk lära. Fortfarande katolsk lära. Det här är från Dictatus Papae. Och den här förhävelsen satte sig många regenter upp emot. En av dem var Henrik den femte från Tyskland. Och han fick sota för det. Påven exkommunicerade honom. Och han fick gå någonting som man kallar för hans kanossavandring. Är det någon som har hört det uttrycket? En kanossavandring. Det är egentligen en botgörelsevandring. Och den är hämtad ifrån den här berättelsen om kanossa. När Henrik fick gå barfota över Alperna i snön. För att göra bot för sin förhävelse, att han inte ville att påven skulle ha rätt att avsätta honom. Så han gick dit och han knackade på den här dörren, och det står att där vid Canossa mitt i vinterns snö stod Henrik i 3 dagar som en botgörare tills påven nedlät sig att ta emot honom och hävde bannlysningen. En enorm makt som dessa biskopar hade. Jag minns inte att Jesus använde sådan makt, politisk makt, för att föra sitt evangelium framåt. Han sa, mitt rike är inte av denna världen, eller hur? Men det var påvens rike. Det här höll på ända fram till slutet på 1700-talet. Det står den sista våg av religionsförföljelse bröt fram, förresten. Mot slutet av 1700-talet så kom franska revolutionen och svepte in. De fick nog med allt som hade med religion att göra. Och ateismen kom in här. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Här tappade de den här makten som de hade att kunna förfölja. Och det är exakt 1798, exakt 1260 år efter att de fick makt, så förlorade de sin makt. Precis som profetian sa. Regerar 1260 år. Hädar Gud. Romerska kyrkan. Kom ihåg, ämbetet påven. Det är det som Martin Luther satte sig upp emot. Förlåta synder. Vet ni, när man går och biktar sig hos prästen i romerska kyrkan, så vill ni veta vad som händer. Enligt deras egen manual, deras prästhandbok, så säger de så här: Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästens dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Så om jag kommer och säger förlåt mig för mina synder, och den romerska prästen säger ja, jag förlåter dig, så kan han förlåta dig. Det är han som förlåter dig. Det är inte att han säger på Guds vägnar förlåter jag dig. Det är han själv som förlåter. Så om jag kommer och säger förlåt mig för jag har gjort det här, så kan prästen säga, om Gud säger ja, jag ska förlåta dig, men prästen säger nej, så är det prästens ord som gäller och inte Gud. Gud får helt enkelt rätta sig efter det. Vad än hans präster gör, ja, det är upp till dem. All den här makten att kunna förlåta lades hos prästerna enligt deras teologi. Det här är hädelse enligt Bibeln. I högsta grad.
Vad kan man tro på det?
Säg det.
Men egentligen, ja, men vi ska gärna få mycket tro på att en människa kan förlåta eller inte förlåta om Gud en gång förlåta. Det funkar inte.
Det beror på din förståelse för kyrkans roll, antar jag. Men jag håller helt med, verkligen. Men det här fick de miljarder människor till att tro på. Och det följde dem. Jag menar, faktiskt sättet som de lyckades med det på var genom att ta bort Bibeln från människor. Det var så de lyckades. Man förbjöd människor, lekmän, att läsa Bibeln. Så det enda sättet som du kunde få reda på vad Gud ville, det var vad prästen berättade. Om prästen berättade att ja, du måste gå till mig för att få förlåtelse, jag gissar vad du trodde på. Det var det enda du visste. Du hade ingen bibel och kunde säga, men vänta nu, stämmer det där? Nej. Säger sig vara Gud. Några citat. Vi, alltså påvarna, innehar den allsmäktige gudens plats här på jorden. De skäms inte med det här. Påven Leo den trettonde sa det här, att de är Gud på jorden. Påve Pius den elfte säger så här: ni vet att jag är den helige fadern, Guds representant på jorden, Kristi ställföreträdare, vilket betyder att jag är Gud på jorden. Det är hans position. Johannes Paulus den andre, ledaren av den katolska kyrkan, definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Hur mycket är inte det här en uppfyllelse av andra Thessalonikerbrevet? Han skulle sätta sig i templet, i församlingen, och utge sig för att vara Gud. Det är hädelse. En av påvens titlar är Vicarius Filii Dei på latin. Det är alltså Guds sons ställföreträdare. Och är ett av de viktigaste dokumenten i kyrkohistorien, det är den konstantinska donationen, som var ett påhitt, en bluff, som sades, de sa att Konstantin hade skrivit att nu får påven all makt ifrån ifrån kejsaren. Men det hade skrivits på 700-talet. Så det var en bluff. Men där i så står det då, det här dokumentet användes otroligt mycket för att visa att påven var den som hade makten. Och där står det, jag anser att eftersom Petrus utsätts till Guds sons ställföreträdare på jorden så borde påvarna som är representanter för den ledande apostel och så vidare och så vidare. Men det som är intressant att lägga märke till här är den här titeln. Vicarius Filii Dei. För om man, ni vet det romerska alfabetet. Om vi kommer tillbaka till det här namnet. Vilddjurets namn. Så är det mycket riktigt så. Att om man räknar ut det här namnets tal så råkar det händelsevis bli 666. V representerar 5, I är 1, C är 100 och så vidare. Och lägger man ihop det så blir det 666. Jag tror inte det är en tillfällighet. Förfölj Guds folk. Här kommer svaret på den frågan. Det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän. Och därför förbjöd prästerna den. Här skriver de i sin bulla på 1200-talet. Vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Att vi sitter och har biblar i våra händer på vårt modersmål, det beror inte på den romerska kyrkan. Det beror på reformationen och de trogna personer som vågade behålla Bibeln. Och gav sitt liv för den. Jag hinner inte gå igenom på det här. Hur påvedömet bredde ut sig. Men det är mycket intressant. Att det fanns de här små grupperna. Till exempel redan i England här. I Italien. Så var det valdenserna. Och de blev förföljda. Fruktansvärt förföljda. Det står att de som grep till vapen mot dem. Utlovades 2 års avlat. Så om du slog ihjäl en valdens. Enligt romerska kyrkan så hade du 2 år att göra precis vilka synder du vill. Allt var förlåtet i förväg. Klart att folk tog vapen och dödade dem. Över 1 miljon valdenser slaktades för sin tro. Och många andra fördes bort som slavar. De kastades ut för stup. Här från Italien. Jag var där faktiskt i somras, förra sommaren. Otroligt allvarsamt att se det. John Dowling skriver så här. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord varje år av påvedömets existens. Fruktansvärda saker som gjorts i Guds namn. Det är inte bara att det har slagit sig ihjäl folk. Det har de gjort i krig och andra saker. Men här är det i Guds namn som de gör det. Inkvisitionen som undersökte och utplånade hela byar, hela riken för att föra sin sak framåt. Sträckbänken och bålet och de vapen som påvedömet använde sig av för att utplåna de som ville hålla sig till Bibeln. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. I allra högsta grad förföljde de Guds folk. Vad med budorden, sista kännetecknet. Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar, säger de själv. Så han kan förändra Guds lag. Om Gud säger si, påven säger så är det påvens ord som gäller. Han är Gud på jorden. Jämför du katechesens bud med de 10 budorden så ser du att det finns många gap där. Det här med att böja sig ner till avgudar är borttaget. Varför då? Ja, romerska kyrkan har ju statyer och sånt som man vördar och böjer sig ner inför och sådana saker. Så om det står i de 10 budorden så är det inte det så populärt så därför har man också tagit bort det. Och så har man delat på det sista då för att få 10. Uppenbarelseboken säger att det här, ja vi hinner inte gå in på det, men att den här skulle få igen sin världsvida makt. Det här dödliga såret skulle läkas. romerska kyrkan dog inte på 1798, utan det fortsatte att leva vidare. Och det har inte fått tillbaka sin makt som det hade på medeltiden. Men jag tror att vi är mycket nära den tiden. När såret läks och hela jorden vandrar efter vilddjuret. Vi behöver komma ihåg varför vi är protestanter. Vi måste komma ihåg varför att vi faktiskt protesterar emot de villfarelser, emot det maktmissbruk som den romerska kyrkan har gjort sig skyldiga till. Annars så godtar vi det. Annars så säger vi att det var okej. Bibeln kallar, Bibeln säger, gå ut ifrån henne, mitt folk. Förresten, har Gud sitt folk i Babylon? Det har han. Han har sitt folk i fallna system. Men han kallar dem ut. Han säger, kom ut så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Hela den här konflikten kan man egentligen destillera ner till frågan, vad är vår auktoritet? Den romerska kyrkan säger påven är auktoriteten. Det är han som kan bestämma om en bok ska vara giltig eller inte. Det är han som har makt över Bibeln. Medan protestanterna lyfter fram sola scriptura, Bibeln alena och endast Bibeln. Det är det här, inte traditioner, inte mänskliga åsikter, utan det är Guds ord som gäller. Det är Guds ord som är det som vi bör rätta våra liv efter. Jesus, han sa så här till fariseerna på sin tid. Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Jesus sa att det här med att följa mänskliga traditioner har inget värde om det går emot Guds bud och Guds ord. Och det är min vädjan till oss idag. Vågar vi säga som Petrus här, man måste lyda Gud mer än människor. Vi måste ha Gud som vår auktoritet. På ett studieblad på sista sidan där så står det, är det din vilja? Sista frågan. Är det din vilja att låta Bibeln vara ditt rättesnöre och ge avkall på alla trosuppfattningar som inte stämmer överens med Bibeln? Vet ni, Bibeln, vi har fått den. Den är otroligt dyrköpt. Miljoner människor har fått ge sitt liv för att vi ska kunna sitta med Bibeln i handen. Vågar vi lita på den? Vågar vi lita på dess ord? Vågar vi göra den till vårt rättesnöre? Om det är din önskan så skriver jag där i den, på den frågan. Låt oss be tillsammans. Herre, vi har sett att ditt ord har talat till oss idag. Kanske har det varit på ett nytt sätt eller oväntat sätt. Men Herre, hjälp oss att förstå det på rätt sätt. Tala till oss. Hjälp oss att ta till oss de varningar som du har gett oss i ditt ord. Låt oss komma ihåg att det inte är för att du inte tycker om oss som du ger oss varningar. Utan det är för att du älskar oss. Och jag ber att vi ska kunna sätta dig först, sätta ditt ord först i våra liv. Hellre än mänskliga traditioner och mänskliga åsikter. Det ber jag om i Jesu namn och låt alla säga. Amen.